Slutligen började han tala. Han berättade hur han såg hennes färd. Den hade gått först till Linköping, där hon tagit in i ett gammalt härberge. Här hade hon klätt om sig till man och sedan med sin tjänare som väpnare ridit ut genom södra stadsporten. De hade ridit ett par timmar på den stora landsvägen och därefter vikit av till höger på en smal väg. Men där hade han svårt att följa deras spår. Snart förlorade han dem alldeles ur sikte. Jag blev otålig. Du måste följa henne vidare. Kan du söka upp henne och säga var hon finns, så får du en riklig vedergällning. Finns här något smycke som hon hållit mycket av? Det brukar ge god ledning. Jag letade i hennes gömmor och fann en halssked av guld, som hon ärvt av sin mor och ofta burit. Nu låg den undankastad bland en hop skräp. Tydligen hade hon tagit av sig den och inte vågat bära den på sin flykt. Gubben höll länge den gyllene skeden mellan sina båda händer. Jag satt i spänd förväntan. Nu ser jag henne igen, sa han. Men jag vet inte om det är där hon är nu, eller om det är något som har varit. Vad ser du då, frågar jag ivrigt. Hon är inte ensam. Det ligger en ung man vid hennes fötter med huvudet mot hennes knä. Han spelar luta och sjunger. Guds död! Det är han, den nidingen, utbröt jag. Säg mig var han finns och jag ska sticka ner honom inför hennes ögon. Lugna er, herre, om ni rasar så förlorar jag återspåret. Jag försökte hålla mig stilla, men det frestade tålamodet, ty det dröjde länge, innan den gamle kunde återknyta tråden. Nu ljusnade något, men jag ser allt så otydligt, fortsatte han. Det är en stor sal med grova bjälkar i taket. Jag ser många människor, rikt klädda, men de bär andra dräkter än vi är vana vid, och jag tror att de talar ett annat språk. Men det kan jag inte riktigt höra. En hög herre kommer in i salen, han ser glad ut. Vid Sankte Kristi, tror jag inte det är vår nådige konung Valdemar själv. Fru Ingegärd sitter tyst i en vrå och ser nedstämd ut. Kungen går fram och klappar henne på axeln. Hon ler emot dem, de talar med varandra. Men vad de säger kan jag inte höra. Det ser inte honom i lutan, avbröt jag häftigt. Tyst, tyst. Nej, det låter mörkt för mina ögon. Vad vill jag ska göra? Frågade jag av yttersta spänning. Bringa mig ett lin, som fru Ingegärd burit närmast sin kropp. Det brukar hjälpa när allting annat brister. Jag skyndade att skaffa vad han begärde. Han höll med båda händerna linnet för ansiktet. Så satt han mycket länge, alldeles tyst. Slutligen steg han upp, la ifrån sig linnet och ville gå. Nej, gå inte, ropade jag. Säg mig först vad du såg. Vad jag nu såg tillkommer det i mig icke att förtälja, svarade den gamle mycket allvarligt. Jag blev ursinnig, ruskade honom i kragen och befallde honom att tala om livet var honom kärt. Herre, svarade han och såg på mig med sina djupa, underliga ögon. Ert hot skrämmer mig ej. Den som har synets gåva får fara varsamt, att han icke väcker mera ont i denna världen än det redan finnes. Vad heter du, gubbe? Atle. Det klack till i mig. Har du en dotter som heter Gudrun? Jag hade en dotter. Är hon död? Fråga ej den som frågar själv. Du är en underlig gubbe. Ta denna ring som tack för vad du sagt mig. Jag strök en dyrbar guldring från mitt finger. Behåll ett guld. Synets gåva är given till locker. Han behärskade mig så med sin genomträngande blick att jag inte kunde fråga mera och inte heller hålla honom tillbaka, när han helt stilla gick ut ur rummet. Föga anade jag att jag skulle komma att återse denna gamle vise under ännu säregnare förhållanden. Alltså, hon hade uppsökt Erik. Den fördömda hårlocken hade utövat sin trollmakt så att hon ej kunnat stå emot. Kanske hade han inte ens vetat av hennes flykt, förrän de möttes och hon föll i hans armar. Sedan hade de tillsammans flytt till kung Valdemar i Norge. Där hade jag i stora drag vad jag ville veta. Men vad var det Atle såg till sist? Den tanken marterade mig så jag kunde bliva galen. Hämnd, ropade inom mig. Nu måste blod flyta. Sedan kunde jag med en pilgrimsfärd till den heliga graven göra bot för min synd. Men först blod, hans blod, kanske även hennes. Endast följd av en väpnare red jag en vacker vårmorgon ut från min fäders ärvda gård och styrde kosan mot väster. Efter många äventyr kom jag en dag fram på sommaren till Oslo, där den fördrivne Valdemar för tillfället hade slagit sig ner och där han höll ett slags hov med några få adelsmän som blivit honom trogna. Äntligen var jag vid målet, och nu var jag fast besluten att gå rakt på min gärning. Men målet hade vikit undan. En gammal vän från den tid då jag själv tillhörde konung Valdemars hov berättar att Erik, åtföljd av sin lagvigda hustru Ingegärd, hade uppsökt konungen i Norge. Men nu hade det helt nyligen med ett handelsfartyg avseglat i Danmark. Lagvigda hustru, utropade jag. Vad vill du säga? Visste man inte att hon genom kyrkans vigsel var mitt viv? Jo, svarade han. Men medan du satt fängslad lät konung Magnus på Ingegärds anhållan hos påven utverkat hennes äktenskap med en våldsverkare som stört kungafriden förklarades upplöst. Och detta har ingen sagt mig förrän nu. Efter vad Erik själv berättade hade fru Ingegärd, sedan hon var löst ifrån dig, hemligen uppsökt honom, varefter de i tysthet låtit viga sig och omedelbart därefter anträtt resan till Norge. Hon hade velat det så för att undvika släktens inblandning. Då hon sedan ej lät höra av sig och ingen visste vart hon tagit vägen, troddes det att hon på en resa till sina föräldrar blivit rånad och mördad. Jag började nu förstå sammanhanget. Hon hade hållit äktenskapsupplösningen så hemlig att måhända ingen på gården visste något därom. Jag var dessutom ingen omtyckt husbonde och därtill brännmärkt av ett nesligt straff. Det var därför inte så underligt att alla drog sig undan för mig. Själv gjorde jag heller inga frågor. Tills den pinsamma ovissheten drev mig att uppsöka Atle. Men vad var meningen till att de lämnade Norge, frågade jag. Min vän satt länge tyst. Slutligen sade han lågmält, som i en viskning, kungen. Hade han förvisat dem ifrån sig? Nej, han ville snarare behålla henne allt för nära sig. Blodet steg mig till huvudet. Ofrivilligt grep jag efter den dolk jag bar i min gördel. Min vän fattade mig i armen. Stilla, sa han. Jag tror inte att du därvidlag har något att hämnas. Väl är kungen, trots allt vad han lidit och trots sin pilgrimsfärd, ännu en farlig karl för både mör och viv. Men jag har anledning att tro att han i detta fall bränt sina kol förgäves. Jag håller ej för osannolikt att kungen varit henne ohövist närgången, men den hastiga avresan kommer mig att tro att han blivit kraftigt avvisad. Det var således vad Atle såg, men inte ville röja av fruktan att jag skulle förgripa mig mot den krönte äreskändaren. Med nästa krämarsnäcka som gick söderut seglade jag till Danmark. Jag måste uppsöka dem som skövlat mitt liv och ställa dem till rätta därför. Väl hade den värsta hämndlusten något lagt sig, när jag hört hur allt förlupit, men ännu ropade en röst inom mig på uppgörelse. Ännu satt dolken löst i sin skida. Ett helt år sökte jag dem. Hur jag slutligen fann dem vill jag här i korthet berätta. Mina spaningar förde mig först till Nyborg, där den danske konungen höll sitt hov. Men där hade ingen sett eller hört talas om den svenske minnessångaren. Jag var nu så utblottad att jag ensam som en tiggare vandrade från gård till gård, från borg till borg, genom hela fyn. men allt jämt förgäves. Sedan for jag över till Jylland och kom så en dag till Skanderborg, en liten stad inne i landet. Bredvid staden låg ett av vallgravar och ringmurar omgärdat gammalt slott, tillhörigt en dansk adelsman. Där skulle firas en stor fest, och hela den lilla staden var i rörelse för att se de långväga gäster som med sina följen av väpnar och svänner drog genom stadens gator upp mot slottet. Även jag stod där och gapade. Plötsligt fick jag syn på en ryttare, i vilken jag tyckte mig igenkänna den jag sökte. Han redde sällskap med en äldre riddare och tvenne adelsdamer, en som satt i karmstol och en som red gränsle. Den förra var en äldre dam, den senare bar en slöja över ansiktet, så att jag ej kunde se hennes drag. De red i skritt och jag följde efter dem så tätt jag kunde. Det lyckades mig utan att bliva bemärkt att kittla hennes häst, så att han hoppade till. Hon var nära att förlora balansen men tappade bara sitt spö. Jag räckte henne det. Slöjan blåste åt sidan. Det var hon. Inget tvivel, det var hon. På det tack hon yttrade hörde jag att hon var svenska. Men hon hade icke känt igen mig. Här gällde det att icke förlora ett ögonblick. Min fru, sade jag, ni skulle säkert inte illa upptaga en hälsning från riddaren Åke Algotsson. Vid detta namn for en stark rodnad över hennes ansikte, hon vacklade till i sadeln. För en knuff av mig gjorde hästen samtidigt ett kast åt sidan, och hon föll med ett skrik i mina armar. Erik, som red några skritt framför, vände sig om och hoppade genast av hästen. Hur kan jag understå er att skrämma hästen så att min hustru faller av, röt han. Hon var min hustru innan hon blev er, och nu kräver jag henne tillbaka. Oförskämda vägstrykare, vad är det du pratar? Jag är Åke Algotsson. Jag har sökt er i både Norge och Danmark. Äntligen har jag funnit er, och nu ska du inte undgå min hämnd. Innan han hann draga sin värja, rusade jag på honom och stötte dolken i hans bröst. Folk rusade till från alla sidor. Jag blev gripen, bakbunden och förd såsom fånge till slottet. Där gjorde man processen kort. Ingegärd, som möjligen kunnat rädda mig, vill inte tala med mig eller bevittna riktigheten i mina uppgifter. Man trodde mig ej, man ansåg mig för en vanlig stråtrövare och hängde mig i närmaste träd. Kapitel 5. Åter i mörkret. Det är fasansfullt att vakna upp efter ett sådant slut på sitt jordeliv. Det kan ej i ord beskrivas. Det innebär till en början så mycket av ren fysisk smärta som från den avlagda fysiska kroppen överförts på astralkroppen, att det sannerligen icke är underligt om man tror sig ännu leva kvar på jorden. Ett rov för alla de lidanden som kroppsliga nerver kunna känna. Dessa smärtor domnar småningom bort, men istället vaknar till liv andliga marter, långt fruktansvärdare än de fysiska. De huggar sina klor i själen och lämnar den ingen annan ro än den som möjligen kan inträda under kortare eller längre stunder av omedveten dvala. En naturens välvilliga hjälp, då man liksom inte orkar lida mera. Men man väcktes igen och kvalen komma tillbaka, allt intensivare ju mera medvetandet vaknar. Och det släppa ej den olycklige, förr än det uträttat sitt värv, att böja honom i uppriktig och ödmjuk ånger. Jag vill försöka giva dig som läser dessa rader en svag föreställning om det helvete jag nu vaknade i. I det föregående har jag givit en antydan om hur jag under liknande förhållanden fick lida efter min förra hemska skilsmässa från jorden. Nu var min belägenhet ännu svårare, därför att jag, ehuru mera utvecklad och trots mina goda föresatser, gjort om samma förbrytelse. Det är hemskt att se hur vi icke sällan upprepar samma fel liv efter liv, fastän vi under mellantiden i det fria tillståndet uppriktigt ångrat dem och gått ned med de bästa försatser att kuva vår onda natur. När materiens bindel och nya knytes för våra ögon och vi ej längre känna igen våra förra vedersakare då vi möter dem, vaknar intuitivt en gnista av hat som ännu ligger som ett glödande litet kol under askan och flammar upp till en ny låga. Det skulle vara alldeles tröstlöst att se denna iteration av brott, om vi icke genom att ännu längre följa utvecklingen finge bekräftelse på att det onda slutligen kan och skall utrotas. Men förrän man med denna bindel för ögonen kan räcka sin forna fiende handen, är icke heller det hat man hys till full och utplånat, det onda utrotat. Ännu var mitt hat och min vilda natur starkare än mina föresatser. Det bragte mig på fall och förde mig ånyo ut i det yttersta mörkret. Ja, mörkt var där i sanning. Det enda som spred ett svagt sken var det blod som sipprade ner efter klippväggarna, flöt omkring på marken och samlade sig i dess håligheter. Det var som om det hade haft liv, det rörde sig och det lyste, men det var ett hemskt flammande sken, det spred omkring sig. Då jag vaknade till besinning låg jag i en grotta av den av blod slippriga stenhällen. Jag famlade omkring mig och stötte på en död kropp. Den låg med ansiktet mot marken. Jag kände på dess huvud och, trots den djupa skymning som rådde, kände jag igen den man jag nyss mördat. Förskräckt rusade jag upp och ville springa därifrån. Men det var som om någon ryckt mig i benet. Jag snavade och föll framstupa i en blodpöl. Då jag såg närmare efter var jag med en fin kedja fastlänkad med den mördades kropp. Jag försökte slita av den, men den trotsade alla mina bemödanden. Den var fästad som en black om fotleden. Efteråt har jag lärt mig förstå att detta endast var en tankebild som förtätat sig så att den för mig hade en lika så fast form som min egen kropp. Jag hade genom det intensiva hat jag så länge närt, och nu senast genom min ogärning, så bundit mig vid detta mitt tankefoster, att jag inte kunde slita mig lös. Det var en boja som jag själv hade smitt mig. Nu hade denna skräckbild för mig en förfärande verklighet. Jag var således en fånge i denna öppna grotta, ty om jag också haft kraften att släpa med mig den döda kroppen, så hade jag ingenting vunnit därmed, då jag inte kunde bliva den kvitt. Jag hade ingen hågkomst av att jag hade blivit hängd, och förstod ännu inte att jag var död. Jag trodde att detta var ett infernaliskt straff som danskarna utfunderat för att pina mig. Till en början rasade jag i vrede och förtvivlan, och fyllde luften med verop och förbannelser, men allt var tyst omkring mig. Det enda ljud jag förnam var ekot av min egen röst, som hånande återskallade från klippväggarna. Småningom blev jag lugnare, det hjälpte inte hur mycket jag än skrek och stönade, och jag försökte därför att få sova. Det lyckades också kortare stunder, men så var det som om någon hade ryckt i min kedja. Jag spratt till och åter vaknade hela helvetet inom mig. Så förgick en tid, hur lång tid hade jag icke då något begrepp om. I själva verket var det knappast mer än ett år efter jordisk tideräkning, men mig förefällde som ett långt jordeliv. Då inträffade en förändring i mitt tillstånd. Jag började känna en viss leda vid mig själv, och därmed tyckte jag mig också märka någon förändring i min yttre omgivning. Mörkret var inte längre så djupt, och blodet som runnit omkring på marken hade försvunnit. Men min kedja band mig ännu vid den döda kropp som låg där alldeles oförändrad utan att ha undgått någon förruttnelse. Jag satt djupt nedslagen och såg på mitt offer. Skulle jag aldrig bliva fri från denna hemska skugga, med vilken jag så länge varit sammanlänkad? Jag ty en skugga var det. Det hade jag småningom kommit underfund om. Denna kropp, som först synts mig ohyggligt verklig, hade nu blivit till ett skrämmande spöke, som egentligen bara var luft, och dock för min inbildning ännu hade så fast form. Vad skulle jag göra för att bli den kvitt? Kunde jag på något sätt försona den döde och förmå honom att lämna mig? Den tanken malde jag om och om igen i mitt huvud, tills jag uttråkad sjönk ner mot stenhällen med ansiktet dolt i händerna. Då kände jag plötsligt en hand på mitt huvud. Jag såg upp. Heliga Guds moder, det var han, Erik själv, som livslevande stod framför mig. Hjälp, hjälp, ropade jag i yttersta förtvivlan. Vad vill du mig? Jag ville få hjälpa dig, svarade han med ett vänligt småleende. Du har det så otrevligt här. Men jag har ju mördat dig. Dog du inte för min dolk, eftersom du kan stå här levande inför mig? Min kropp är död, men själv lever jag. Det förstår jag inte. Din döda kropp ligger ju här bredvid mig, och jag kan inte bli den kvitt. Hur mycket jag än sliter i bojan, och ändock lever du. Ja, även du lever, fast du är hängd i Skanderborg. Minns du det? Jag, hängd? Nej, jag har ju suttit här i, jag vet inte hur många år och väntat på min dom. Men så har de haft den infernaliska grymheten att fastkedja mig vid ett lik, som jag har hållit för att vara ditt. Erik, Erik, om du visste vad jag lidit. Det vet jag, men nu tror jag att du har lidit nog. Slipper jag då dö? Du är ju vad man kallar död. Din kropp multnar i Jyllands jord, men din själ lever så väl som min, och nu sitter du här i andevärlden och väntar på något. Ja, jag väntar på att bli fri. Jag tror att du väntar på något annat först. Vad då? Du väntar att din egen ande ska säga dig att det var orätt vad du gjorde mot mig. Det har den sagt, inte en, utan tusen gånger. Men du har sagt emot, inte sant? Ja, visst. Nåväl, då väntar du på att du själv ska medgiva att din ande har rätt. Jag dröjde en stund med svaret. Kanske är det så, men jag förstår inte. Min ande och jag själv, är de olika personer? Din ande, det är gudagnistan inom dig, ditt samvetes röst. Det innersta av ditt väsen. Du själv är allt ditt, dina tankar, dina uppsåt, dina begär. Det är sådan du går och står. Han hade satt sig på en sten bredvid mig och räckte mig sin hand. Det gäller nu, fortsatte han, att du instämmer i ditt samvetes röst. Erik, hur kommer det sig att du kan sitta här och tala så till mig? Är du inte vred på mig för att jag bringat dig om livet? Är du inte rädd för mig, att jag kan göra det om igen? Nej, nu är jag varken vred eller rädd. Jag har varit det, men jag har lärt mig att förstå. Att sådana känslor binda oss i mörkret, men vänliga känslor lyfta oss till ljuset. Vem har lärt dig det? En gammal pater som tog hand om mig när jag rycktes bort från livet. Han har också sökt upp dig och velat hjälpa dig, men du har inte velat höra honom. Det är inte sant, han har aldrig varit här. Jo, vi har båda varit här hos dig flera gånger, men du har varken hört eller sett oss, ty du var inte färdig med dig själv. Vad menar du? Du hade ännu inte velat lyssna till rösten inom dig. Nu tänkte vi att du kunde vara villig. Och därför är vi här igen. Du är ju ensam, varför säger du vi? Pater Abelard står ju här bredvid dig. Ser du honom ej, så låt mig stryka dig över ögonen att det må öppnas. Han gjorde så, och när jag åter slog upp dem såg jag en hög, ljus gestalt som sträckte sina händer välsignande över mig. Jag blev så överväldigad av denna syn att jag ovillkorligen böjde knä för dem. Fromme pater, sade jag, jag är inte värd din välsignelse. Jag är en grym och hatfull människa som mördat min broder. Bed för min själ. Det har jag länge gjort och nu har jag fått bönhörelse. Prisad vare han som är kärleken. Kapitel 6. Det ljusnar. Det är underbart hur lätt här i den astrala världen våra yttre omständigheter förändras. När vår sinnesriktning blir en annan. Det verkar som ett trolleri. Och dock är det helt naturligt. Hur kunna vi icke redan på jorden se naturen och hela vår omgivning i glad solskenstämning? När vi själva är harmoniska, då däremot samma omgivning kan te sig som en dyster förvisningsort, då vi misshumör gå och ruva över onda tankar. Här, där vi i viss mening rent av skapar vår värld omkring oss, här inverkar vår sinnesförfattning mycket kraftigare. Den kedja jag haft om foten, den var borta. Och även den döda kropp jag varit fastlänkad vid. Mörket hade skingrats och en behaglig halvdager medgav en ganska vidsträckt utsikt över ett vilt berglandskap som visserligen var blottat på all växtlighet men dock företedde mycket pittoreska konturer. Nu har du rättighet att lämna denna dystra trakt, sade pater Abelard. Vill du följa oss? Så skulle vi visa dig vägen till en behagligare vistelseort. Jag var inte sen att fatta den ledande handen och så anträdde vi vår vandring. Vägen var brant och stenig och jag hade mycket svårt att följa de andra, som med största lätthet svingade sig upp för avsatserna och hoppade över klyftorna. När något språng syntes mig för svårt, räckte mig paten en flik av sin mantel och från den tycktes utgå en magisk kraft som nästan gav mig vingar. Snart förändrade sig naturen och vi kom ut på en bred väg som i många krökningar gick upp för en brant sluttning. En bäck porlade fram mellan stenarna. Jag lutade mig ner och drack med begärlighet det kyliga vattnet. Något så uppfriskande vet jag mig knappast någonsin har erfarit. Jag blev som en annan människa. Och med stärkta krafter fortsatte jag min vandring tillsammans med mina nya vänner. Under vägen berättade Erik att han allt sedan den aftonen, då han sjöng sitt kväde för Ingegärd och som belöning fick hennes lock, älskat henne med en svärmisk kärlek som han aldrig vågat yppa. Hur han ständigt burit hennes lock vid sitt hjärta och i stillhet gått och hoppats på att denna amulett skulle ha förmågan att en gång dragar de tillsammans. Så kom det bedrövliga tumultet i Uppsala och nu tänkte han att de aldrig mera skulle återse varandra. Men ett par år därefter hände det stora under som han aldrig helt hade upphört att hoppats på. En afton i solnedgången kom en ung riddare åtföljd av sin gamle väpnare ridande till hans gård. Hans häpnad blev stor när han i den förra igenkände Ingegärd. Hon kom, som hon sade, för att återkräva sin lock, men istället gav hon sig själv så helt som endast den kan göra som älskar. Ur sin gördel tog hon fram det påvliga dokument som förklarade hennes äktenskap upplöst. Det hade dröjt 1,5 år innan budet kommit tillbaka från Rom, men samma dag hon hade fått det hade hon låtit sadla sin passgångare och... Nog, nog, avbröt jag. Det susar i mina tinningar. Jag vill inte höra mera. Det känns som om något inom mig skulle vilja brista. Jag kastade mig på marken och grät som ett barn. Erik blev mycket bedrövad över att hans öppenhjärtlighet upprivit de gamla såren och vållat mig smärta.